En enda kort vers ur Saltaren, den 56:e salmen i ordningen. Och det är den 9:e versen och den lyder: Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. Vi ber igen. Jesus, jag ber att du välsignar ditt eget ord. Tack för att vi får samlas den här dagen omkring ord som är större än våra egna. Vi får luta oss mot de ord som du har sagt till den här världen och till våra liv. Tack för att de orden är skapande. Och att de, när vi öppnar oss för dem, att de gör någonting med våra liv. I Jesu namn. Amen. När jag gick in genom sidoingången till den här kyrkan förra söndagen, glad i hågen, minns jag att jag var verkligen. Jag öppnade dörren till det rum som vi kallar Lilla salen. Och inom parentes sagt så tror jag att man alltid ska ta sådana där små rum som ligger liksom intill de stora rummen. De ska man alltid ta på allvar. Det brukar vara där det händer ofta. När jag väl hade öppnat dörren och kom in så var bönemötet här nere redan i full gång. Det började 10:00. Och det var som att komma in i en stor och öppen och varm famn. Claes Barkenbom hade redan sagt halleluja ett par gånger och Bengt Dahlin sken som en sol. Och det var en underbar atmosfär. Och ändå var det precis i det ögonblicket när jag gick genom dörren, motsägelsefullt nog, som jag plötsligt bara kom att tänka på ett ord, ett litet ord, ordet oro, det som finns i den text jag läste. Oro. Och inom loppet av några sekunder så hade jag bestämt mig för att det var nog det jag skulle predika om denna söndag. Så detta blir en predikan om oro. Oro är ett mikroskopiskt litet ord för en omfattande och ibland alldeles förlamande känsla i livet. Oron delar egentligen inte sina rum eller våra rum med någonting annat än rädsla. Där oron smiter in så vet du som smakar oro allt som oftast att allt annat plötsligt liksom förlorar sina proportioner. Oron är feg. Oron är namnlös. Och oron är molande på något sätt i sin karaktär. Den är svår att ta på. Vem av oss har inte legat vaken om natten och sett oron växa till alldeles oöverstigliga berg? Av ett odramatiskt telefonsamtal som behöver ringas dagen därpå kan ju bekymren under natten liksom tillverka eller bygga ett fängelse för en liten människa. Och en vanlig arbetsdag blir i händerna på oron något hotfullt som äter sig in i välbehövlig vila och ledighet. Jag tror att man kan säga att oro oftast har med framtiden att göra. Den egna framtiden eller de människor som står mig nära. När vi väl är där, alltså framme vid det vi oroade oss för, ja, då upptäcker vi ju ganska ofta att vi fruktade i onödan. Men det är längs vägen på något sätt som vi blir byten för rädslan. När man läser Bibeln så upptäcker man att i Bibeln finns väldigt, väldigt mycket oro. Den är inte bortredigerad till förmån för förtröstan. Bland alla de människor som märks eller sticker fram i Bibeln, alltså de som utför saker, de som bygger saker, genomdriver stora projekt, allt från gigantiska båtar till mer immateriella saker, de som tar stora trosteg, förflyttar berg, så är det viktigt att se att liksom emellan dem rör det sig en grupp människor, smyger, som har det gemensamt. Att de drivs fram av att de är så oroliga. Det är ofta ensamvandrare. De De vandrar obemärkta. De är inte formerade eller grupperade. Också i större sällskap ser man att de ofta går ganska ensamma. Och det är med de människorna jag tänkte att vi skulle slå följe en liten stund i predikan den här söndagen. Slå följe med de oroliga själarna. De som tvingas ljuga faktiskt för att vara positiva nog och tillföra någonting i trevligheten. Och de som fruktar att snart röstas ut i den sociala trevnadens öråd. Och min fråga idag är, vad har Jesus att säga dem? Eller oss? Ett svar finns i Jesu avskedstal. Och jag läser. Det är Johannes det 14 kapitlet. Känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Johannes 14:1-3. Bakgrunden till den här uppmaningen, känn ingen oro, är att lärjungarna är samlade. Och när man läser så känner man att det är en fruktansvärt stingslig gemenskap. Nerverna sitter utanpå på människorna i det här rummet. Jesus vet att hans stund nu är kommen. Det står att det var strax innan den stunden. Till det hela hör att Jesus har mitt i lärjungakretsen pekat ut Judas som förrädare. En Judas som har rest sig upp och lämnat rummet och gått rakt ut i ensamheten. Och så står det, och det blev natt. Det måste vara en av Bibelns allra mest tragiska meningar. Självfallet är det så att den yttre rörelsen har sin motsvarighet i den inre rörelsen. Vägen ut ur gemenskapen, ut i natten. Handlade också om Judas osynliga själ. Men trots att den nödvändiga konflikten nu är tagen, så vill friden inte riktigt lägga sig i rummet. Jesus talar. Han säger, ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig. Och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Oron runt det här bordet förstärks ytterligare. Och den explosive Petrus som är med där, han går plötsligt i 1000 bitar. Han försöker kväva sin oro genom att lägga en stor tät matta av hög bekännelse över denna oro. Och han säger till Jesus, men Jesus, jag ska ge mitt liv för dig. En utfästelse som också den, ganska snart under natten, ska komma att gå i 1000 bitar. Det är egentligen inte konstigt att det blir så här. För när de här männen som har funnit en trygghet i rörelsen, i nomadlivet tillsammans med Jesus, de har gått där han gick, de har suttit där han satt. Den som har en sån plats i tillvaron, som den nära Jesus. Den som har en sån plats kan nog vara med om att det kan storma nästan hur mycket som helst. Men nu ställs de inför att den platsen liksom upphävs. Jesus säger, dit jag går kan ni inte gå. Plötsligt blir geografi och vägval hos dessa människor på liv och död. De är jagade ut i väglöst land. Och så undrar jag, vad annat blir kvar efter en natt som den? Än den fråga vi människor har ställt oss i alla tider. När vi har nått vägs ände. När livet utifrån pressar på Och så oron inifrån liksom angriper. Vart ska vi ta vägen då? Jag tror inte att det är en slump att när Jesus tilltalar denna oro, där man skulle kunna kalla existentiell, så gör han det faktiskt nästan genomgående i rumsliga termer. Det är bostadsfrågan som blir aktuell i ett större perspektiv. Mycket oro tycks faktiskt bottna i just detta att hitta en plats som håller för en människas liv. Jag undrar om inte all oro har någon form av förbindelse med den frågan. Frågor som, vart ska jag ta vägen? Vad ska det bli av mitt liv? Vart landar mitt liv? Mina gamla föräldrars, mina barns liv? Om den dagen kommer när inte jag orkar hålla mig framme längre och förse mig, vart ska jag ta vägen då? Där är vi en förmiddag som den. I följe med de oroliga själar i Bibeln som just i detta ögonblick ligger till bords med Jesus och känner att det är någonting i görningen, att det mullrar någonting hotfullt i deras framtid. Och så föreslår jag att vi tränger oss ner här en stund vid deras bord. Vi tränger oss ner med allt det som blev vårt. Ja, med det som blev mitt och du med det som blev ditt. Med äktenskapet som vittrar sönder inifrån. Med det vuxna barnet som gick egna vägar och som har vållat dig så mycket sorg och så mycket oro. Med sjukdomen som just har börjat skicka sina första signaler in i det som du alldeles nyss sa. Tänk att man kan ha det så här bra. Märk att Jesus inte möter de människor som sitter vid hans bord. Han möter inte deras oro med flata handstrykningar över deras liv. Där han säger, du ska se att det blir bättre. Han gör inte det. Det är som om han istället säger, ja, det är trångt i den här världen. Vi ansätts från olika håll. Vi är trångbodda. Våra kontrakt håller på att löpa ut. Vi är faktiskt uppsagda till flyttning. Det är som om Jesus tar deras och därmed vår oro på allvar genom att sätta den i ett större sammanhang. Alltså, det är inte konstigt eller oandligt att darra. Men Jesus har mer än så att säga. Och in i detta mörka och trånga hörn i tillvaron träffas liksom det kristna evangeliet i samtalet vid det här bordet av en ljusstråle från själva solen. Och plötsligt blänker evangeliet i all sin skönhet när Jesus säger, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Vad ska vi sätta emot när det börjar knyta sig i magen? Ja, det är som om Jesus liksom tar våra liv och lyfter dem, allt i våra liv. Och så säger han, det var ju för allt detta jag kom och gick till korset. För din hemlöshet, för din vilsenhet, för din rastlöshet. Och så säger Jesus, och oron ska inte få sista ordet. Egentligen säger nästan allt det Jesus har att tillägga i det här sammanhanget, och många andra liknande, säger någonting om detta att hitta en plats för sitt liv. Jag ska bereda plats för er. I min faders hus finns många rum. Jag ska komma tillbaka och ta er till mig. Och där jag är ska ni få vara. Och jag läser, oron kan vi inte slippa. Tron på Gud friskriver inte en människa ifrån det som drabbar andra. Men vi faller inte fritt i det okända. Det är som om Jesus kliver in till vårt bord och så säger han, jag tar ansvar. Tro på mig. Samma sak i bergspredikan. När Jesus säger, gör er inte några bekymmer, så är inte det bara att han liksom smetar med händerna över vår vånda och säger, det ska säkert ordna sig. Han har mycket mer än så att säga. Han säger, gör dig inga bekymmer. Sök Guds rike. Där ligger det. Är inte det övermaga i en så pressad situation som den här? Att säga att vi inte ska känna någon oro. Ja, jag tycker man ser i den här texten ett par saker som åtminstone gör att jag kan ta till mig Jesu ord. Att de inte känns förenklade. Det första det är Jesu egen öppenhet. Alltså att våra liv tycks gå rakt in i Jesu eget hjärta. Den Jesus som tar till orda här, han vet ju att han anträder den sista sträckan på den resa som ska föra honom till korset. Korsdöden. Han är medveten om det, och det är alldeles uppenbart att Jesus också är skakad. Men det innebär inte att han liksom sluter sig omkring sin egen vånda inför korset. Utan den Jesus vi möter är vidöppen. Han tar in det som finns i rummet. Deras oro. Att han lite senare i samma text som jag har läst upprepar orden, känn ingen oro, nu med lite mer styrka. Det måste tyda på att det är det han känner starkast i detta rum. Det är deras oro. Alltså inte bara det som sägs, utan det som känns i luften. Och det här är en trösterik tanke. Att det är en öppen Jesus som har sjunkit ner vid bordet. Och att det också är sant om våra bord. Jag tror att det betyder att vi i mötet med Jesus slipper förklara. Slipper redogöra för allt det som har hänt. Utan får förtrösta på att våra liv går rakt in i hans hjärta. Och jag önskar att du denna förmiddag skulle få någon slags vision av den Jesus som sjunker ner vid våra bord. Den öppne Jesus. Evangeliet berättar att han kom för att hämta allt det som rammade och sårade och försyndade våra liv. Och därför att inbjuda Jesus i sitt eget liv, det är att inbjuda någon, faktiskt den enda, som på vägen upp mot korset sätter sig ner en stund och tar in ditt liv. Inte bara det du lyckas haspla ur dig just då och förklara, utan det är som om alltihop, det bakomliggande, orsakerna, det där som ingen annan vet. Jesus är öppen för alltihop. Våra liv går rakt in i hans. Vad gör vi med oron som äter oss inifrån? Jag önskar att jag kunde säga det så att du aldrig någonsin glömmer det. Inte ens i dina mörkaste stunder. Det är att Jesus är upptagen av precis samma fråga. Alltså du bär inte själv hela ansvaret, hela din oro. Den har gått och den går rakt in i den Jesus som är vidöppen för våra liv. Är det inte makalös vers den jag läste inledningsvis ur Psaltaren? Lyssna igen. Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. Ser du bilden av himmelens Gud? Han som går med den stora spannen genom de långa salarna i himlarnas himmel. Och så undrar man, vad gör Gud? Ja, när man läser den här versen får man ju ett svar. Han torkar oro på golvet i himlen. Inte en droppe ska förspillas. Allt det där som liksom förvred våra liv, det vrider Gud tydligen ut i sitt ämbar. Han har mätt upp vår oro. Han har samlat våra tårar i sin lägel. Och vad ska han ha dem till? Ja, jag vet inte. Men jag anar att det där skulle kunna vara en bild för hur total Jesu inkänning i våra liv är. Det vi känner när paniken växer och rummet blir allt mindre, det känner också Gud. Och jag vågar säga med stöd av den där versen, varenda droppe, han har mätt upp din oro. Till sist, för en tid sedan så damp det ner en bok, eller rättare sagt ett litet häfte i vår brevlåda. Ett häfte skrivet av Olof Hartman. Det var ingen avsändare på kuvertet. Det var inget följebrev. Inget kort. På försättsbladet stod det så här. Till Thomas och Lotta. Punkt. Inget mer. En bit av sidan, den första sidan, var till och med bortklippt. Försättsbladet. Och jag antar att ägarens namn hade stått där. Vanligtvis slänger jag skoningslöst allt som saknar avsändare när det kommer med posten. Men den här gången gjorde jag faktiskt inte det. Anonymiteten vittnade mycket mer om trasighet än om feghet. Det kunde alla understrykningar i det här lilla häftet berätta. För det var så intressant att understrykningarna i denna text liksom bildade ett eget mönster. De berättade en egen historia. Kändes att den där boken hade skickats av en djupt orolig människa. Och i texterna skrivna i början på 70-talet tar Olof Hartman med oss till orons själva kungsplats, nämligen Getsemane örtagård. Han skriver att ångesten där, alltså den ångest Jesus kände där, inte bara var mänsklighetens ångest, utan att det också var Guds egen ångest. Och att detta skulle uppenbara sanningen om vår situation. Vår situation, skriver Hartman, är sån att Gud också tänker på den med ångest. Hartman beskriver om hur Jesus den där natten i Getsemane går in i all vår oro, all vår hemlöshet, ända in i det djupa begreppet vår ångest. Och så frågar man, men var är då Jesus seger i detta? Om också han går i ångest. Ja, ett svar får man i Getsemane, skriver Hartman. Och det är svaret, vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Nej, svarar Romarbrevet. Över allt detta triumferar vi i Jesus Kristus. Ångesten är kvar, berättar Getsemane. Men den kan inte skilja oss ifrån Guds kärlek. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ångest eller nöd? Svaret är nej. Och Hartman skriver: inte där i bestod Kristi seger att han slapp ångesten, utan där i att han uthärdade den. Och där har min vän strykit under den raden med ett kraftigt rött streck i sin bok. Det där lilla häftet är läst många gånger innan det skickades till vår brevlåda i tillvaron. Vid något av tillfällena är det läst med en röd penna i handen. Vid ett annat är det läst med en blå penna i handen. Och på ett ställe, och bara på ett, finns en dubbel understrykning. Den är både röd och blå. Och där står det: inte nog med att ångesten inte ska skilja oss från Gud, den förenar oss som ett mörkt sakrament. Här har min okände vän stannat och vilat. Den som är bekant med den djupa oro som gränsar ut mot ångest vet ju att den kan jaga livet ur en liten människa. Den jagar människan framför sig som ett dödsdömt villebråd. Och det finns ingenstans att ta vägen. Det finns ingen växtlighet att gömma sig bakom. Skräcken liksom flåsar i nacken på en. På ångestens öppna fält, där växer rädslan i livet vilt. Man är till sist inte bara ensam. Man är också övergiven, fördömd och skild från Gud. Så känns det. Det är kanske därför vi ofta fogar tonvis av fördömelse över våra liv till oron som redan tynger oss. Vad är det för fel på mig? Här lyser det kristna evangeliet som klarast. Många hade gett upp den där natten i Getsemane redan. Hade det brått på dem så hade vi alla varit förlorade. Men det fanns en som inte gav upp. Lärjungarna sov och han kom till dem. De vaknade och han var där. Han gick inte. Han svek inte. Han slapp inte ångesten. Han uthärdade den. Och så har en försoning blivit bofast i Getsemane. Det finns skydd här. Det finns en upptrampad väg mellan träden i Getsemane örtagård, där Jesus säger: här finns en plats för ditt liv. Kom och gå här när du är orolig. Ja, men säger du, jag har redan i min förtvivlan kastat evangeliet ifrån mig. Jag orkar inte ta det. Ja, har du kastat evangelium ifrån dig, så tro det nu. Du är inte förkastad. Inte ens ångesten kan skilja oss från Gud. Och jag höll på att säga, stryk under det. Du med. Din oro ska inte skilja dig från Gud. Vi blir stilla i bön medan vi lyssnar på musik. Jesus, så tackar dig för att du går i vår gemenskap. Du sjunker ner den här förmiddagen vid våra bord. Där vi sitter med allt det som blev vårt. Och så ber jag att du säger det in i våra liv så att vi vågar tro att det är sant. Känn ingen oro. Det finns en plats för dig. En plats för ditt liv. Herre, jag ber dig särskilt för den som har kommit till kyrkan idag som ett jagat villebråd. Som är driven hit av så mycket, Herre, som är så svårt att ta på med någon slags namnlös fruktan. Herre, då ber jag att du genom den heliga ande öppnar ett rum för den människan särskilt nära ditt hjärta. Låt honom eller han eller henne få lägga sig ner, Herre, med huvudet mot ditt bröst den här förmiddagen. Och känna den frid som bara finns i dig. I Jesu namn. Amen.